Det berättas om en biskop och så var det en präst och en bonde som kom in i en kyrka. Och biskopen, han gick fram till altaret och så slog han sig för sitt bröst och så sa han: Gud, jag är ovärdig, ovärdig, ovärdig. Och prästen ville ju inte vara sämre, så han gick också fram till altaret och så slog han sig för sitt bröst och sa: Gud, jag är ovärdig, ovärdig, ovärdig. Och bonden tänkte: jag måste göra precis som biskopen och prästen, så han smög upp lite bakom. Och så slog han sig också för sitt bröst och sa: Gud, jag är ovärdig, ovärdig, ovärdig. Varpå prästen vände sig ursinnigt om och viska till biskopen: vem tror han att han är egentligen? Ja, visst kan vi le åt en sån berättelse. Men samtidigt kan man undra, vad var det som drev biskopen och prästen? Vad var den inre drivkraften? Kanske att imponera med sin ödmjukhet, att vilja synas. Vi har nått mycket längre än den där enkle bonden. Visst är det här med ödmjukhet, det är inte så enkelt, eller hur? När vi tror att vi har uppnått det så. Alltså, vad är det som driver oss att handla som vi gör? Och jag tänkte vi ska ge en kort introduktion här på inte mer än högst 10 minuter. Sen ska vi fortsätta faktiskt nere i serveringsvåningen. Vi kan ju se den här underbara texten som vi hörde Marianne läsa här igen. Från Filipperbrevet 2 och vers 5-11. Och jag tycker nästan så här att det är som om Paulus hade en videokamera. Nu fanns det inte då. Men låt oss föreställa oss att Paulus har en videokamera i handen. Och så zoomar han in. Liksom i ett enda svep. Han börjar i himlen. Och där är Jesus. Och Paulus säger att han har allt han kan önska sig där tillsammans med far i himlen. Han har hela himlens härlighet där uppe i himlen. Men så lämnar han detta. Och det vi läser här, när ni ser här, det är ju bara han går ner och han går ner och han går ner och han går ner. Han blir människa som en av oss. Han blir en tjänare i ordets verkliga bemärkelse. Och det är som att hela evangeliets berättelse liksom koncentreras i den här hymnen, eller hur? Vi kan se allting passera revy. Jesus går ner och ner och ner, ända till döden på ett kors. Och där slutar ju väldigt många berättelser, de flesta, många filmer om Jesus idag, Jesus Christ Superstar och annat. Men Paulus slutar inte där, utan sen fortsätter han, alltså videokameran stannar inte där, alla längst ner. Utan så fortsätter han, så vänder det helt plötsligt. Och så får vi se kameran zooma in. Ja, men därför har också Gud upphöjt honom, vi har uppståndelsen. Och så ser vi Jesus tillbaka upp i himlen. Han är fortfarande människa. Men han är Herre. Och så ska alla knän böjas. Och varje tunga ska vi känna Jesus är Herre. Vad har den här hymnen att säga till dig och mig? Ja, visst finns det mycket teologi i den här. Alltså Jesus, 100% Gud. Ingen tvekan om det. Han var i Guds gestalt. Johannes säger, i begynnelsen var ordet. Ordet var Gud. Ingen tvekan där. Hebreerbrevets första kapitel också talar om att han var från begynnelsen Gud. Så det finns väldigt mycket i Bibeln som fullständigt peta hål på det som Jehovas vittnen säger, att Jesus var en Gud. Vi ska väl inte vara avgudadyrkare som tillber någon vid sidan om Gud. Nej, att Jesus var helt Gud, det kan vi se både här på många andra många andra håll. Men också sen att han blev fullständigt människa, precis som en av oss, 100%. Helt och fullt som du och jag. Med bara ett enda viktigt undantag, utan synd. Och det var ju det som gjorde att han kunde faktiskt försona dig och mig med Gud. Och det här skulle vi kunna säga väldigt mycket om. Jag skulle kunna ta en hel predikan om det, men jag ska inte göra det. Utan det jag tänkte vi ska fokusera på här nu och sen när vi samtalade ner, det är vad innebar egentligen detta för Jesus och vad innebär det för dig och mig? Eller vad är det som driver oss? Det här med att ha Jesus inne, vad betyder det? Och jag tror att det är det första här. Det var att Jesus, han steg faktiskt ut ur sin bekvämlighetszon. Han behövde ju egentligen inte ha lämnat himlens härlighet, eller hur? Han kunde ju ha stannat där för alltid och liksom njutit av gemenskapen med Fadern och alla änglarna. Tänk att Jesus lämnade detta. Och han gjorde det av en speciell anledning. Han gjorde det för oss. Och vad hade hänt om han inte hade gjort det? Ja, vi hade inte suttit här, absolut inte. Det andra som jag tror att vi kan lära av det här, det var det här att Jesus också gav upp alla sina rättigheter. Han ansåg inte jämlikheten med Gud var någonting som han till varje pris måste behålla. Han gav upp sina rättigheter. Och jag vet inte vilka rättigheter som är heliga för dig. Har vi sådana? Sånt som vi själva är så viktigt som vi liksom till varje pris måste hålla fast vid. Det är inte så lätt att ge upp sina rättigheter. Jesus, han gav upp allt. Men inte nog med det, utan han fortsatte neråt och så står det blev en tjänare. Och som sagt, här kan vi tänka på många exempel, eller hur? Hur han helade, hur han berörde, hur han upprättade människor, hur han mättade människor, hur han betjänade på olika sätt. Även när han själv var jättetrött. Och det som imponerar mest på mig, ja, det är ju den här scenen när de kommer där i översalen och där finns inte den där som ska tvätta alla de smutsiga fötterna. Han finns inte. Och ingen är villig att ta på sig smutsgöra, liksom att göra det här för de andra. Ingen utom Jesus. Han reser sig upp och så binder han en handduk omkring sig. Och så tar han ett handfat och så går han från lärjunge till lärjunge. Och gör det här slavgörat. Och du kanske har fler sådana exempel. Och så står det att han ödmjukade sig ända till döden på korset. Och det var faktiskt den tidens mest grymma avrättningsverktyg. Det var inget härligt med korset som vi ser idag. Alltså, på den tiden var det mest fraktfulla som någon kunde utsättas för. Det är lite synd, ni ser ju inte det som står där i gult, det begär jag inte. Men det står så här, korset förvandlade hela den västerländska kulturen och gjorde ödmjukhet attraktivt. Jag tycker det är någon som har sagt så. Det var det inte innan. Innan dess var det något föraktat, någonting man såg ner på i den grekisk-romerska kulturen. Det var heder, det var ära som var stort. Att vara ödmjuk, det var ingenting. Jesus gjorde ödmjukheten attraktiv. Och sedan dess har många, många velat följa hans exempel. Och så detta då, att Gud har upphöjt honom över allting. Att han nu faktiskt är kungars kung och herrars herre och han sitter på tronen. Och det där säger vi ja och amen till, eller hur? Det som är viktigast nu, det är vårt gensvar. Vad är ditt och mitt gensvar? Ja visst, tillbedjan, alla knän ska böjas. Visst säger det ja, amen. I våra hjärtan, jag vill tillbe honom. Han är värd min tillbedjan, han som har gjort allt detta. Och att bekänna att Jesus är Herre, det är också logiskt när han har gått hela den här vägen för mig. Jesus är Herre, han som har upphöjts över allting. Jag tror att det som jag i alla fall kämpar med och som jag tror att vi alla har problem med, det är det sista. Och det som egentligen är det som Paulus pratar om mest i kapitel 2, då han börjar med tillämpningen innan han tar den här underbara hymnen, och det är att ha en helt ny livsinställning. Att vara som Jesus, att ha den här drivkraften, vara så till sinnes som Jesus var, att ha den här motivationen i våra liv. Eller som det här armbandet ni vet som en del ungdomar har på sig, what would Jesus do? Hur skulle Jesus ha handlat? Och att ha den attityden och den inställningen, det är någonting. Vad betyder det? Och det tänkte jag att det ska vi få samtala om nu. Och det ska vi inte göra här, för det är inte så lätt. Utan vi ska helt enkelt gå en trappa ner och sätta oss runt borden. Sex vid varje bord. Och där finns två av fyra vid varje bord utlagda. Och någon kan läsa frågorna och så får vi samtala fritt. Och hör du, det är okej om du inte vill prata. Alltså känn inte, oj då, det här blir jobbigt, nu måste jag prata. Alltså det finns säkert människor runt bordet som vill prata. Och vill du lyssna så gör det. Sen är det klart att alla sex kan ju inte lyssna. Då funkar det inte. Så att nu kommer vi göra så här att vi ska gå ner, och jag har bett våra vaktmästare att räkna hur många vi är. Och de kommer att ge var och en lapp. Och så söker vi upp det bordet där det numret står. Och så tar vi en stund och samtalar kring detta. Efteråt ska vi fika tillsammans. Och sen efter fikat så blir det ett församlingsmöte där vi samtalar om renoveringen också. Och är det så att du inte vill vara med sen i det samtalet, så är det ju helt fritt att lämna. Men välkomna ner allihop. Och när det är dags att sluta sen så kommer gittan att avsluta den nere med en sång innan fikat. Vi ska bara be tillsammans. Tack far för att du har gett oss Jesus. Och tack Jesus att du var villig att komma, att lämna din bekvämlighetszon, att faktiskt stiga ner, att ge upp dina rättigheter, att bli som en av oss. Visa oss vad det här innebär för oss i våra dagliga relationer. Och låt oss få lära någonting av varandra i samtalet runt bordet. Jag ber så i Jesu namn. Amen.